Och inte de är ju sådär hemskt nöjda och inte de är hemskt glada. Det att du hamnar flytta efter att du har bott 2 år någonstans, så betyder ju det att liksom, faktum är det att det blir lite sådär rotlöst. Men det där, de fattar också jättebra den där grejen att det är liksom ingenting som de har vänt mot oss. De förstår att det är inte vårt fel, utan det här är liksom beslut som kommer högre ifrån och det är bara sådana liksom smällan man får ta emellan.
Så där lät det i september 2017 när den omtalade flyktingförläggningen i Evitskog i Kyrkslätt tömdes. Men vad har hänt sedan dess? Jag hittar en intressant vändning när det gäller byggnaden där förläggningen fanns. Det här är Yle Huvudstadsregionens sommarserie Backspegeln där jag, Kristoffer Grön, tittar tillbaka på reportage jag har gjort genom åren och ställer frågan, vad har hänt sedan dess?
Sväng vänster till Evitskogsvägen, väg 1130.
Jag är igen på väg till Evitskog i Kyrkslätt. Senast jag var här var i september 2017, då flyktingförläggningen som fanns här höll på att stänga. I lite på 2 år inhyste den här byggnaden asylsökande, men hösten 2017 måste alla åka härifrån. Vad har hänt med byggnaden sedan dess? Jag hittar intressanta uppgifter när jag begär ut dokument från Helsingfors utsökningsverk. Men först tillbaka till september 2017. Så här lät det då.
Nu är alltså bussarna har startats och här är nu ett tiotal män från Evitskogs mottagningscentral som alltså ska stiga in i dem och åka ända till Kauhava i norrut alltså. Här ges kramar, de kramar varandra för att de som blir här och de som åker iväg kommer ju nu att skiljas åt. Innan de här asylsökande alltså satte sig i bussarna så pratade jag med en del av dem. Vissa tyckte att det var okej att åka iväg medan andra motsatte sig. Det här säger Al-Shemiri.
Yeah, but I will not go.
Why don't you want to go to Kauhava?
Because there's the place not for a human, for anyone. There is nothing Hollywood. And I've been 2 years in Helsinki. I have many Finnish friends. I know the area exactly, but I will not go there.
Al-Shemiri säger att han inte tänker åka till Kauhava eftersom det inte finns någonting. Han har varit 2 år i Helsingfors och har flera finländska vänner. Han säger att han kommer flytta till Helsingfors till en lägenhet med några andra killar. Al-Shemiri kommer från Irak men vill inte återvända dit fastän han har fått avslag på sin asylansökan. Han har ändå överklagat det här beslutet. Abdi Hassan som kommer från Somalia hoppade däremot på bussen till Kauhava.
No, it's okay, not problem. All my friends are going, no problem. It's okay now. We are not feeling bad. Yeah, now it's good.
Abdi Hassan säger att det inte är något problem för honom att åka till Kauhava då hans vänner också är på väg. Nu kommenderar personalen killarna att stiga in i bussarna här. Här är en Röda Korset-medarbetare som står bredvid mig och går efter mig varje steg jag tar. Han förklarar just när jag frågar varför han följer efter mig att han ska se till att jag är trygg. Men här verkar vara ganska lugnt här. Förstås, man tar farväl av varandra och sen stiger in i bussen.
Jag tycker att den här affären gick enligt omständigheter jättebra. Det var inte något dess mera problem. Det finns alltid vissa människor som det där såklart inte vill flytta och så här. Men i det stora hela så tycker jag att det köttes jättebra det där.
Efter att de busslastarna nu som idag har åkt iväg här, så hur många är det ännu som bor på den här anläggningen?
Vi blir med ungefär 150 människor som det där, som då sen kommer att tömmas det där, så att den senast den 15:e tionde så kommer vi att ha tomt.
Vart ska de här 150 personerna flytta?
Det vet vi inte ännu. Det kommer att komma från Migrationsverket nya, säkert nya det där anvisningar, och då får vi se att det där, vilken deras plats blir.
Hurdan förståelse finns det bland invånarna för det här flyttande?
No, inte de är så där hemskt nöjda, inte de hemskt glada. Det att du hamnar att flytta efter att du har bott 2 år någonstans, så betyder ju det att liksom, faktum är det att det blir lite så där rotlöst. Men det där, de fattar också jättebra den här grejen att det är liksom ingenting som de har vänt mot oss. De förstår att det inte är vårt fel, utan det här är liksom beslut som kommer högre ifrån, och det är bara sådana liksom smällan man får ta emellan.
Där hörde vi Björn Pasonen, som jobbade som handledare vid förläggningen som drevs av Röda Korset.
Sväng vänster till Institutvägen.
Jag är nu framme vid Institutvägen 21, som ligger mitt inne i skogen i Evidskog. Jag har stämt träff med Björn Pasonen här, men först ska jag ta reda på vad som nu pågår inne i byggnaden där flyktingförläggningen en gång fanns. På dörren står det nu Siram Hostel. När jag kommer in i byggnaden ljuder en pipig signal av något slag, och kring ett bord sitter 4 män, och i en soffa vid bordet ligger en kvinna under ett täcke. Hon säger att hon är full. På bordet står en flaska starksprit och en burk cola. En av männen heter Livar. Vi går ut för att prata. Jag frågar honom hur länge han har bott här.
No, puolitoista kuukautta.
Ja.
Mä tulin 18 toukokuussa.
Livar säger att han har bott i hostellet i 1,5 månad. Han jobbar inom byggbranschen och kommer från Tallinn i Estland. Han vet inte vad som ska hända med stället i framtiden.
Mä näin kuullut, että sitä mä tiedätsin, että oli se huutokaupassa oli se. Aga en mä tiedä.
Nej, jag har inte hört något. Jag vet inte, säger Livar. Byggnaden har nämligen tillsammans med tomterna runt omkring auktionerats ut under en exekutiv auktion i slutet av maj 2019. Det här gjordes eftersom fastighetsbolaget som äger stället har stora skulder. 5 bud gavs under auktionen och köpesumman landade till slut på 100 000 euro. Det här kommer fram i dokument från Helsingfors utsökningsverk. Björn Pasonen jobbade på flyktingförläggningen i omkring 2 år, men har inte varit här sedan förläggningen stängdes hösten 2017. Jag frågar honom hur det känns att vara tillbaka.
Kanske lite vemodigt, men det där på samma sätt så kommer man tänka på det viset att det var liksom en process i livet, och det tog sin tid och så var det avklarat.
Den här flyktingförläggningen fick mycket uppmärksamhet i medierna, och du var intervjuad flera gånger om flera olika saker också. Hur kändes det då att få en sån här uppmärksamhet av medierna?
No, vet inte, egentligen så får man ju alltid liksom uppmärksamhet och det där. Vi var ju lite så där, för det första så när Evidskog någon så att säga körde igång, så då var ju liksom alla grannar och det där, den här omvärlden här, den så att säga närmaste omvärlden, så de var ju liksom helt hispiga och de tyckte att det ska aldrig kunna fungera det här, och sen på slutrakan så visade det sig att egentligen så var det bara kanske 2 eller 3 grannar som var liksom så där duktigt avvokt inställda. Alla andra så hade vi liksom lyckats övertyga och vända så att säga den där attityden. Och vi hade ju massor av människor som kom och hälsade på och hjälpte med allehanda ting. Så på det viset så lyckades vi ju nog där.
Fick den här tiden som du jobbar här dig på något vis att ändra din egen inställning mot något håll när det gäller flyktingar och asylsökande?
Jag har jobbat tidigare då början av 90-talet så jobbade jag på en mottagningscentral. Men jag skulle liksom säga att det som förstärkte ens tankar runt de här grejerna, så var det att det där på samma sätt som vi finska människor försöker dra nytta av många system, så det kunde de här gossarna också göra. De gjorde precis samma saker som vi gjorde. Och det betydde många gånger att det där, om man tänker på det viset att det fanns de människorna som alltid bara ansåg att man ska förstå och man ska liksom bara hjälpa i en oändlighet. Så där tycker jag sen igen att vi hade den där linjen att det där att man ska förstå och hjälpa sådana människor som är i behov av det. Men sådana människor som så att säga felanvänder systemet, så där ska man sen ta i de där grejerna. Och det håller jag fortfarande liksom fast vid att det där.
Men var det här en insikt som du fick medan du jobbade här på flyktingförläggningen i Evitskog?
Den kanske liksom förstärktes. Jag hade nog tänkt lite på samma sätt då i tiderna. Och det där, men den förstärktes ganska mycket mera under den tiden jag jobbade i här 2 åren. För man såg ju ganska mycket av allt. Vi hade ju ganska mycket av det där som sa att det där att de har tagit typ tjänsteledigt ett halvt år för att kolla att hur det har gått. Och det där, om man får någonting här i det här landet. Det som ju var liksom så fullständigt fel var ju det att de som sålde de här resorna åt de här människorna. Så det var ju de som ljög ihop allt och sa att när man kommer hit så får man bil och bostad och det ena och det andra. Och det är ju det som blev så missvisande, att människor var ju jättebesvikna när de kom hit och så sa de att what? No car? No house? What do you mean? Och det är liksom en sån grej som man har fått tampas med ganska mycket och konstatera att det var inte ett Shangri-La det här som de liksom hade väntat sig. Det var ett annorlunda Shangri-La.
Har du haft kontakt med någon som bodde här efter att den här förläggningen stängde?
Jag har träffat några någon gång så där på gatan som har kommit emot, men mitt sätt att arbeta har alltid varit den att jag hälsar på människor om de kommer emot mig på gatan, om de hälsar på mig först, för vissa människor så har det här varit en process som de egentligen vill glömma. Det kommer från deras sida om de vill ha kontakt och om de vill liksom prata med en. Men för att kunna göra det jobb som jag gjorde var samtidigt att det där också skipa rättvisa, så betyder det att man måste nog vara ganska liksom se på saker från en objektiv vinkel och så måste man liksom alltid vara rättvis. För att gav du någonting extra åt någon så var det många gånger liksom en grej som fick det att det där få mycket större dimensioner, och det där de ansåg att den någon gav någonting annat åt någon än för det, som att ta med den till butiken eller någonting, så ansåg de att det var frågan om favorisering eller någonting annat. Så på det viset så har jag inte liksom egentligen haft att göra på det viset, utan i och med jobbet så har jag haft att göra med de här människorna.
Det sa Björn Paasonen, som i 2 år jobbade som handledare på flyktingförläggningen i Evitskog. Nu har då byggnaden där förläggningen fanns sålts. Men vem är den nya ägaren? I pappren från Helsingfors utsökningsverk hittar jag namnet. Vesa Kallioniemi. Han bor precis i närheten och gjorde sig känd genom att aktivt syna flyktingförläggningen. Han kontaktade myndigheterna om miljötillstånd och om ekonomin och är känd för både Röda Korset och Migrationsverket. Jag ringer upp honom och ställer frågan varför han nu har köpt byggnaden och tomterna runt omkring för 100 000 euro.
No, suurin syy on se, että se on mun naapurissa ja kaikki tässä talossa tapahtuva toiminta niin vaikuttaa suoraan mun elämiseen. Ja mun
största orsaken är att det här ställer min granne och allting som händer på området inverkar på mitt liv och på värde på min tomt, säger Kallioniemi. Det finns ännu inga klara planer för ställe.
Tällä hetkellä ei ole tehty mitään sopimuksia mihinkään suuntaan. Eli suunnitelmat on vähän avoimia, mutta kauppahinta nyt oli tietenkin semmoinen, että se nyt mahdollistaa.
Inga avtal har gjorts åt något håll, men det finns flera alternativ. Bland annat att byggnaden rivs, säger Kallioniemi. Han kan inte säga om hostelle fortsätter i byggnaden.
Siinä on siis hyvät ja huonot puolet, että niin kun hyvin hoidettu hostel, niin on ihan mahdollista, että siinä jatkuu semmoinen toistaiseksi, mutta historia vaan on osoittanut sen, että siinä on hyvin hankala löytää.
Hostelle har både goda och dåliga sidor, och ett hostell som sköts bra kan fortsätta, säger Vesa Kallioniemi. Exakt vad som nu ska hända med den här omtalade byggnaden är alltså vidöppet. Men en sak är säker, det här är knappast sista gången vi hör någonting om tegelbyggnaden inne i skogen i Evitskog. Jag heter Kristoffer Grön och det här var del 3 av Yle Huvudstadsregionens sommarserie Backspegeln.